Så hon sa, men det är kanske det här du har. Så gick jag till vårdcentralen och sa det att, men kan det här vara någonting jag har? De bara, nej, det är så vanligt och det kostar så mycket att göra de här testarna, så de gör vi inte på det.
Och där så kommer fram till att hälften av alla som insjuknar i typ 1-diabetes gör det efter 29 års ålder. Så det omkullkastar definitivt begreppet barndiabetes när man pratar om typ 1-diabetes.
Visste du att medianåldern för att insjukna i typ 1-diabetes är 29 år? De flesta som får det som fortfarande ofta kallas för barndiabetes är alltså vuxna. En vanlig missuppfattning är att typ 1-diabetes är något som bara barn får, fast du kan vara 90 när du insjuknar också. Den skeva bilden gör att många vuxna som drabbas får fel diagnos. En av 10 som får typ 2 har egentligen någon form av typ 1-diabetes, ofta utan att själva veta om det. Om det ska vi prata idag. Varför vet vi så lite om vuxen typ 1? Och hur påverkar det här kunskapsgapet alla som insjuknar? Varmt välkomna till en ny säsong av Diabeteslabbet med mig, Johanna Paus Darlington. Det här är en podd som försöker förklara diabetes med hjälp av forskningen. För att få oss själva och er lyssnare att förstå vad diabetessjukdomarna gör med oss och hänga med i de senaste rönen. Med mig idag har jag forskaren Sofia Karlsson. Välkommen Sofia.
Tack så mycket.
Du är docent i epidemiologi vid Karolinska institutet i Solna och forskar om dagens ämne, typ 1 som drabbar vuxna.
Ja, det stämmer.
Diabetes är ju ett samlingsnamn på ett gäng olika sjukdomar som alla höjer blodsockret. Och ganska ofta så pratas det om barndiabetes. Men nya siffror utmanar hur vi ser på den sjukdom som kallas för barndiabetes.
Ja, det stämmer. Och jag måste säga att jag blev förvånad själv. Det kom en stor studie här om året där man försökte beräkna den globala förekomsten av typ 1-diabetes. Och där så kom man fram till att hälften av alla som insjuknar i typ 1-diabetes gör det efter 29 års ålder. Så det omkullkastar definitivt begreppet barndiabetes när man pratar om typ 1-diabetes.
Barndiabetes, finns det en sjukdom som heter så? Nej, det som menas är typ 1-diabetes. Det är en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunförsvar attackerar och dödar de celler i kroppen som gör insulin. Varför det här händer har forskarna inget säkert svar på än. Insulin är ett livsuppehållande hormon som vi inte klarar oss utan. Därför måste den som får typ 1-diabetes själv injicera insulin varje dag, dygnet runt, resten av livet. Typ 1 beskrivs ofta som den sortens diabetes som oftast drabbar barn och unga. Men att du kan insjukna hela livet, när de flesta som får sjukdomen alltså är vuxna. De flesta som får diabetes får inte typ 1, utan typ 2. En sjukdom som är starkt kopplad till livsstil, gener och att vi blir äldre. Men även den kan du få hela livet, också som barn. Sofia, det har ju kommit nya studier som tittat på när i livet man får typ 1-diabetes. Vad är det man har sett?
Ja, det kom ju en jättestor studie här i oktober som publicerades i Lancet. Och där tittar man på förekomsten av typ 1-diabetes i alla åldrar. Och så hade man data från 97 länder som har försökt liksom beskriva den globala förekomsten. Och det man såg då var att hälften av alla som insjuknar i typ 1-diabetes i själva verket gör det efter 29 års ålder. Och dessutom så såg man att 62% insjuknar efter 20 års ålder. Så i själva verket är det vanligare att drabbas av typ 1-diabetes som vuxen än som barn.
Men typ 1-diabetes, det är ju ändå en sjukdom som vi känt till i ett par tusen år. Har vi alltså inte haft koll på hur gamla de som drabbas är? Alltså före nu då?
Jo, men jag tror alla kliniker, alla som jobbar och behandlar diabetespatienter eller personer som får diabetes, de vet ju. Min gamla handledare Valdemar Grill, han berättade för mig redan på 90-talet att jo, men du kan få typ 1-diabetes hela livet. Men sen under alla åren då jag har träffat forskare inom diabetes, jobbat med forskning själv, så det har varit väldigt lite som har handlat om typ 1-diabetes hos vuxna.
Men varför är det så, tror du?
Ja, jag försökte tänka på det, inte minst inför att du och jag skulle prata. Och Och en tanke var att det kanske handlar om att barnläkare, pediatriker, det är framförallt de som forskar om typ 1-diabetes, därför att alla personer som har diabetes som de träffar är barn. Och att vuxenendokrinologer, de har framförallt ägnat sig åt typ 2-diabetes, därför att det är de patienterna som de framförallt träffar, om det finns sådana förklaringar. Mm. Plus att jag tror att det är enklare på ett sätt att forska på typ 1-diabetes hos barn, därför att har du ett barn med diabetes, då vet du att det är typ 1-diabetes, medan när man är vuxen, då är det lite svårare att isolera vilken typ av diabetes det är, så kanske spelar det också in. Att det är svårare att forska på typ 1 hos vuxna.
Men är typ 1-diabetes hos vuxna samma sjukdom som hos barn? Funkar den liksom likadant?
Jag tror att de flesta endokrinologer skulle säga att det kan vara väldigt likt med ett akut insjuknande. Man behöver insulin från start. Men det kan också skilja sig på det sättet att det är ett mer smygande förlopp. Man kanske först klarar sig utan insulin och sen successivt försämras man och behöver behandlas då med insulin.
Så det är ju en ganska vanlig missuppfattning att det bara är barn som får typ 1-diabetes. Vad spelar det för roll att typ 1 ofta pratas om som en barnsjukdom?
Ja, på ett sätt osynliggör det ju att man också kan få typ 1-diabetes som vuxen. Och det är ju också så att det kan leda till att man missar fall av autoimmun diabetes hos vuxna. Och det gäller ju i första hand då LADA, där man har ett inte lika tydligt akut sjukdomsförlopp som vid mer klassisk typ 1-diabetes. Mäter man då inte antikroppar hos de här personerna, så kan det leda till att de istället får en typ 2-diabetesdiagnos. Och får man inte en korrekt diagnos, så kanske man inte får optimal behandling. Och får man inte optimal behandling kan det i sin tur såklart påverka både livskvalitet och risken för komplikationer.
LADA, vad är det? LADA står för Latent Autoimmune Diabetes in Adults och klassas som en form av typ 1-diabetes. LADA beror också på att immunförsvaret attackerar kroppens insulinceller. Skillnaden är att förloppet går långsammare. Det gör att många klarar sig utan insulin i flera månader, ibland flera år. De flesta som får LADA är över 30. Att många både är äldre och klarar sig utan insulin i början gör att LADA ofta misstas för typ 2. LADA är en omtvistad etikett. Vissa menar att LADA helt enkelt är samma sak som typ 1-diabetes. Andra att det är en egen form av autoimmun diabetes. Sofia, du leder studien ESTRID som är den hittills mest detaljerade forskningsstudien om just LADA. Vad är vanligast hos vuxna, typisk typ 1 eller LADA?
Hos vuxna skulle jag säga att LADA faktiskt är vanligast.
Man pratar ju om att det finns ett mörkertal, att många som får diagnosen typ 2-diabetes egentligen har någon form av typ 1. Vet vi hur många det kan handla om?
Det finns studier som talar för att hela 10% av de som får en typ 2-diabetesdiagnos i själva verket har en autoimmun form av diabetes, det vill säga ja, i princip typ 1-diabetes. Och det har man tagit reda på genom att man har mätt autoantikroppar hos de här personerna. Och den här formen av diabetes som liknar typ 2-diabetes vid debut, men där man ändå har de här autoantikropparna, den brukar man kalla för LADA. Och den beskrivs ibland som en blandning av typ 1 och typ 2-diabetes. Bara det att den har ett lite mer mindre akut insjuknande och lite mer smygande förlopp.
När den väl är på plats, så att säga, fungerar den väldigt likt som typ 1 då?
Man kan säga att när de här personerna diagnostiseras med diabetes, då klarar de sig ofta utan insulin. Man kan ofta klara sig med orala läkemedel. Men successivt så kommer inte det räcka för att hålla bra blodsockernivåer, och då kommer man behöva börja med insulin. Och det innebär att på sikt blir LADA och typ 1 mer och mer lika över tid.
Är typ 1-diabetes och LADA samma sak?
Ja, om du lägger in typ 2-diabetes också i den där mixen, då skulle jag säga att ja, typ 1-diabetes och LADA, det är två sidor av samma mynt. Därför att du har den här autoimmuna processen som är igång som förstör betacellerna, som inte finns hos typ 2-diabetes. Du har samma eller liknande genetik som ligger bakom typ 1-diabetes och LADA. Så jag skulle säga, jo, det är två varianter av autoimmun diabetes. Och därigenom skilt från typ 2-diabetes.
Men varför missar man de här då?
En anledning, eller den främsta anledningen, är ju att personer som får LADA liknar ju personer som får typ 2-diabetes. Man är äldre, man har viss övervikt, man har ofta släktingar som har typ 2-diabetes. Och den allmänna rekommendationen, och jag tror som många läkare tänker, det är ju att har man en smal person som får typ 2-diabetes, men då ska man nog undersöka om det finns nära autoantikroppar, om det kan vara autoimmun diabetes, typ 1 eller LADA. Men ja, ett bekymmer med det är ju att de flesta som är medelålders, vi är ju lite överviktiga. Mm. Och övervikt verkar dessutom vara en riskfaktor för LADA, så att man kanske också är lite tyngre än folk i allmänhet. Och då blir det ju väldigt svårt att veta vem man ska mäta antikroppar på.
Så det finns ingen rutin på att kolla autoantikroppar?
Nej, det gör det faktiskt inte, utan det är just om läkaren får en misstanke, då gör man det. Men det är inget som görs rutinmässigt överallt.
Att få typ 1-diabetes som vuxen men misstas för en typ 2 kan kasta ens självkänsla in i väggen. För även om du gör allt du kan för att hålla blodsockret nere, är det som att ingenting hjälper. En som vet hur frustrerande det kan vara är Anette Johansson. Hon var just 29 år gammal, alltså den statistiska mittåldern för att insjukna, när hennes blodsocker började stiga.
Jag heter Anette Johansson och jag har haft LADA i snart 18 år. Jag var gravid och fick diagnosen havandeskapsdiabetes i julen 05. Min dotter föddes i april 06 och efter det så tyckte de att mina värden såg bra ut. Jag fick ingen mer hjälp av vården i medicin eller någonting sånt efter dottern var född, men och höll strikt kost under 2 år kanske och klarade av att ha bra blodsocker och mådde jättebra, tyckte jag. Sen såg jag efter ungefär 2 år att blodsockret bara skände iväg och jag kunde liksom inte få hejd på det på något sätt. När jag då upptäckte att mina värden inte blev bättre eller de blev sämre hela tiden, så gick jag tillbaka till vårdcentralen och jag fick diagnosen diabetes typ 2 och blev behandlad som en typ 2 med metformin. Men det hjälpte inte så mycket. De sa att du ska bara motionera mer, äta bättre. Och jag försökte hålla det, gå ut och gå varenda gång jag hade ätit. När det kom till de ställen, tiden när man inte hann med att gå ut och gå, då hoppade jag över maten eller liksom åt mindre för att kunna vara hemma. Jag kände mig stressad. Jag kände mig värdelös för jag fick inte ner mitt blodsocker. Maktlös för att jag fick ingen hjälp. Jag kände inte att någon lyssnade på mig. Det fanns ingen förståelse. Så jag var rätt sliten som människa då också. Men jag såg att liksom värdena bara ökte. Jag mådde jättedåligt, jag var jättetrött. Jag mådde jättedåligt fysiskt. Min kropp kändes jättestressad. Och jag kände att någonting var inte bra. Jag fick på högre och högre värden. Jag åt mindre och mindre, motionerade mer och mer. Men ingen lyssnade liksom på att det var något som inte stämde. Så jag fortsatte liksom att gå på vården och säga att det här är någonting som inte är bra. Jag hade en kollega som hjälpte mig att googla lite och sökte på LADA och kollade upp det. Och så sa hon så här, men det kanske är det här du har. Så gick jag till vårdcentralen och sa det att kan det här vara någonting jag har? För det stämmer liksom inte med hur jag ser ut i kroppsbyggnad och min ålder och de här grejerna. De bara, nej, det är så vanligt och det kostar så mycket att göra de här testarna. Så de gör vi inte på det. Då började jag verkligen fundera på om det här var rätt ställe för mig att vara. Så då hade det öppnat en ny vårdcentral som jag tänkte att jag byter helt enkelt vårdcentral. För jag var inte nöjd med vården jag fick. Det första jag gör när jag kom in på vårdcentralen, det var att jag bokade in ett möte med en läkare och sa att jag behöver faktiskt hjälp. Jag mår riktigt, riktigt dåligt. Jag känner att någonting inte stämmer. Och den läkaren sa direkt när hon såg mig att du, det här säger de att jag är typ 2. Det måste vi kolla upp. Så hon satte mig och jag gjorde det här provet för att kolla om jag hade LADA eller inte direkt. Och när jag fick provsvaren ringde hon mig och satte mig på akuttid till lasarettet på Visby lasarett. Eh, När de tog ner mig på lasarettet så sa de att det här är inte bra för dig. Du håller på att ta slut på dina inre organ. Du sliter jättemycket på njurar och allt, så att du måste ha insulin nu. Och de satte mig direkt på insulin. Det var jätteskönt faktiskt. Helt konstigt, men bara efter 2-3 dagar kände jag direkt att kroppen bara lugnade ner sig. Inte kul alls att ta sprutor, men det var ju den enda utvägen jag såg att få hjälp. Och jag mådde mycket bättre när jag väl hade fått sprutor och började få insulin. Jag kände mig väldigt frustrerad. Kände att jag inte blev tagen på allvar. Jag känner att de inte lyssnar på mig, för att jag tycker ändå att jag känner min kropp bäst. Även om jag hade googlat fram det, så var det ju rätt diagnos. Det känns som att man inte såg mig som person, utan in i mängden bara, där man bara behandlade alla lika. Man kunde liksom inte se vad jag var för någon, titta närmare på hur jag såg ut, vilken ålder, vikt, mående, utan det var bara en mall man följde. Så jag är otroligt frustrerad av att jag inte fick hjälp. Jag mår väldigt bra just nu. Jag har accepterat min sjukdom. Jag ser den som en del av mig. Jag är inte speciellt stressad av att ha det. Det funkar jättebra. Jag har insulinpump och får superbra stöd från diabetesteamet på Visby lasarett. Så att jag mår faktiskt väldigt bra just nu. Jag har ju sett flertalet som har varit i exakt samma situation som jag. På sociala medier är det inte ovanligt att jag säger att det finns personer som har varit med mer eller mindre exakt om samma sak som jag. Så som det lät när de pratade med mig, då var det ju verkligen jätteovanligt att lada fanns knappt. Så det var inte ens värt att ta ett prov, för det var så ovanligt.
Du, Sofia, Annettes historia är ju inte helt ovanlig. Är det svårt att ställa rätt diagnos?
Egentligen inte om man mäter de här autoantikropparna. Men det är svårt att se på utsidan på patienten. Så är det väl egentligen så, för att vara helt säker, då behöver man testa autoantikroppar på alla vuxna som utvecklar diabetes.
Ja, det vore liksom drömmen.
Det vore drömscenariet med optimala resurser och
ja, just det.
En forskares dröm.
Ja. Vet vi någonting om hur många vuxna med typ 1 som får fel diagnos först?
Ja, man tänker på typ 1 som ett spektrum, och att man kan få en typ 1 som liknar väldigt mycket typ 1 hos barn. Då skulle jag föreställa mig att då får man en korrekt diagnos och insulin från början. Därför att man har sånt akut insulinbehov som är så tydligt för läkaren. Men som jag sa tidigare, så om man då har en lite mer smygande typ 1-diabetes, kanske med då den här LADA vi pratade om. Då kan det vara så många som 10% som i alla fall från början får en typ 2-diabetesdiagnos. Som i själva verket har en autoimmun form av diabetes.
Ja, hur många som fortsätter att leva med fel diagnos år efter år är svårt att ens gissa. Ungefär var femte person med typ 2-diabetes använder insulin. Det är inte orimligt att ibland alla de insulinbehandlade typ 2-or som finns på landets vårdcentraler döljer sig människor som egentligen har någon form av typ 1-diabetes utan att själva veta om det. Med fel diagnos går de bland annat miste om typ 1-ornas specialistvård och den kunniga support som finns där runt avancerad insulinbehandling. Men också tätare kontroller av ögon och fötter och möjligheten att få hjälpmedel som insulinpumpar och sensorer som mäter blodsockret minut för minut. Rätt behandling. Hur länge kan du ha LADA innan du själv märker av det?
Det är en väldigt svår fråga. För typ 2-diabetes brukar man ju säga att för 2 diagnostiserade fall så går det 1 person som inte har fått någon diagnos. Några motsvarande siffror har vi inte för LADA. Men eftersom den kommer lite mer smygande, så kan man definitivt tänka sig att man kan ha gått runt med lite prediabetes, lite förhöjda blodsockernivåer en tid innan diagnos. Något annat som är intressant är ju att man tänker sig ofta att insjuknandet i typ 1 är akut. Det är ju tydligt, inte minst tycker man sig se då när barn insjuknar i typ 1-diabetes. Men när det gäller barn så har man ju kunnat visa att i själva verket så är det så att den här autoimmuna processen som förstör insulinproduktionen, den sätter igång ofta många år innan. Och det kan man se genom att det i blodet dyker upp de här autoantikropparna som visar att det är någonting autoimmunt på gång. Och det man har sett för LADA, det är egentligen samma sak, så att den övervägande majoriteten av personer som utvecklar LADA verkar ha autoantikroppar en bra lång tid, upp till 10 år innan man faktiskt insjuknar. Men sen är det också så att bland folk som inte har diabetes som man mäter autoantikroppar, nej, men då är det omkring 1-2% av den vuxna befolkningen som går runt med dem. Och för vissa kommer det här leda till diabetes, men för andra kommer det inte göra det. Och då är man lite nyfiken på, vad är det som avgör? Blir det diabetes eller inte? Vad är det som styr det?
Precis. Man har en autoantikropp. Men inte så mycket.
Nej, men inte så mycket. Någonting är på gång. Någonting mer på kanske gång. Behövs för att man inte ska klara av att hålla jämna blodsockernivåer.
Just det. Mm. Varför fastnar du för LADA?
Jag hade skrivit min avhandling om typ 2-diabetes och jag var ju ung såklart, men jag var väldigt frustrerad. Jag tyckte att det var så mycket som var känt. Ska man forska, då vill man ju ha en riktig, ett svart hål, en kunskapslucka som är stor, som man vill liksom kunna rikta ljuset och göra något. Ja, jag ville göra något som var riktigt nytt och viktigt och då uppenbarade sig LADA. Men gud, det är jättevanligt. Det är ingen som forskar på det. Hur kunde det bli så här? Och ingen, det är en sanning med modifikation, men jag var som sagt ung och naiv. Men, och då bestämde jag mig för att satsa på LADA. Och sen trodde jag inte det skulle ta så här lång tid, men nu har det ju varit 15 år eller så.
Berätta lite mer om Estrid. Vad är det ni tittar på?
Ja, i Estrid-studien så försöker vi ta reda på dels varför man får LADA. Vi försöker se vilken betydelse ärftlighet och miljöfaktorer och levnadsvanor har för risken att insjukna. Och sen försöker vi också ta reda på hur det går för personer med LADA. Så att alla som vi inkluderar i vår studie, de följer vi sen upp. Både med enkäter, att vi frågar om hur man mår och hur man har det. Men sen följer vi också upp och ser hur det blir med komplikationer, behandling, glukoskontroll.
Mm. Mm. Och ni har precis, alltså den har hållit på i 10 år, eller hur? Hur långt har ni kommit?
Vi håller på väldigt, väldigt länge. Det visar sig att för att göra en bra studie behöver man väldigt många personer och man måste hålla på väldigt, väldigt länge. Så vi har kommit en bit på vägen med att ta reda på varför man utvecklar LADA. Av vilka miljöfaktorer och levnadsvanor som verkar ha betydelse. Och så har vi precis börjat följa upp personerna. Så nu har vi hållit på så länge att vi kan följa upp folk i upp till 10 år. Och det är ju otroligt spännande. Så vi håller på, vi ska publicera den första artikeln nu alldeles snart.
Oj, vad spännande. Så att det är nu ni har kunnat börja göra analyserna?
Ja, ja men precis. Så att det krävs lite tålamod om man vill ta reda på någonting.
Vem är det som får typ 1 som vuxen? Vad vet vi om riskfaktorer?
Om man börjar med genetiken. Så vi vet ju att både typ 1 och typ 2 diabetes är ärftligt. Och för typ 1 hos barn så vet man att det är särskilt varianter, HLA-varianter, genetiska varianter som ökar risken. Och det är samma genetiska varianter som ökar risken för typ 1-diabetes hos vuxna. Vare sig det är den här lite mer klassiska typ 1-diabetesen eller den här lite mer långsammare LADA-varianten. Men så var det ju det här med miljöfaktorer, för ärftligheten förklarar inte allt. Och det är man helt säker på. Men det har ju visat sig otroligt svårt att ta reda på vad är det i vår miljö som ökar risken för typ 1-diabetes hos barn. Och där finns det också mycket forskning. Otroligt mycket resurser har lagts ner och det har varit väldigt svårt att hitta några riskfaktorer. Man har hypoteser men det finns få som man har kunnat slå fast. Och för typ 1 hos vuxna, då skulle jag säga att när det gäller den klassiska formen av typ 1 som liknar då typ 1 hos barn, då finns det otroligt lite forskning. Så där finns det ju väldigt mycket att göra. Mm. Och det vi har ägnat oss åt, eller det jag ägnar mig åt, det är då att försöka ta reda på varför folk utvecklar LADA. Och då kan man säga, vi ser ju ingen miljöfaktor eller någon levnadsvana som är kopplad specifikt till autoimmuniteten. Utan det vi ser, det är att det finns flera riskfaktorer som istället är kopplade till insulinkänsligheten. Så att risken att utveckla LADA, den ökar med samma riskfaktorer som ökar risken för typ 2-diabetes. Så det handlar om övervikt, rökning, stillasittande och vissa kostfaktorer. Mm. Men det här, den stora gåtan, vad sjutton är det som triggar autoimmunitet förutom ärftlighet? Den har vi inte kommit närmare att besvara i ärlighetens namn.
På barnsidan så är ju forskarna inne på att det är virus som triggar igång typ 1-diabetes. Kan man anta att det är så för vuxna också?
Ja, det är ju en väldigt intressant hypotes. Jag lyssnade med stort intresse på ert avsnitt där Malin Flodström Tullberg pratade mer om forskning kring barn. Vi har försökt titta på LADA och se, kan det vara så att infektioner också triggar LADA? Och det vi gjorde var att vi använde oss av primärvårdsdata. Så vi tittade på alla diagnoser och vårdbesök för diagnos för personer som utvecklar LADA och jämförde de personer som inte utvecklar LADA. Och nej, det finns inga samband alls. Det finns inget som talar för att personer som utvecklar LADA har mer infektioner innan diagnos än de som inte utvecklar LADA. Så vi ser inget stöd för den hypotesen. Men som Malin också pratade om, att många av de virus som man har kopplat till typ 1 är ju vanliga förkylningsvirus. Så kanske är det så att genom att använda de här primärvårdsdata så lyckas vi inte fånga de här virusen. Att det behöver noggrannare mätningar helt enkelt. Så det är inte så att vi helt kan avfärda den hypotesen. Men vi har i alla fall så här långt inte hittat något stöd.
Precis. Ja, man går ju knappast till vårdcentralen för en vanlig förkylning ofta.
Nej, men exakt.
Hur går det för dem som får LADA? Vad har ni liksom sett hittills?
Ja, vi har tittat på risken att få hjärt-kärlsjukdom, så hjärtinfarkt och stroke. Och då ser vi att man har en ungefär fördubblad risk jämfört med den som inte har diabetes. Och det är ungefär lika stor riskökning som den som har typ 2-diabetes har. Vi ser också att jämfört med en person som har typ 2-diabetes så har man en högre risk att få skador på ögonen, få diabetesretinopati. Men tycks ha något lägre risk att få skador på njurarna. Något annat vi ser är att generellt sett så har man egentligen färre riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Man är lite smalare än den som har typ 2-diabetes. Man har inte lika höga blodfetter, lite bättre blodtryck. Trots det har man lika stor risk. Och det man har då när man har LADA som är sämre än en person med typ 2-diabetes, det är just glukoskontrollen. Man har högre HbA1c generellt, både diagnos, men också hela vägen upp till 10 år efter diagnos. Så successivt försämras glukoskontrollen och den hela tiden sämre än den som har typ 2-diabetes.
Vet man varför det är så?
Rent generellt så ju sämre eller ju mindre insulinproduktion man har, desto svårare är det att hålla en jämn blodsockernivå. Men sen kan man ju också då, åtminstone visar ju det här att det finns utrymme för att förbättra behandlingen för personer med LADA. För får man till lägre blodsocker och jämnare så kommer man ju naturligtvis kunna minska risken för komplikationer. Inte minst de här ögonskadorna som är så starkt korrelerade till hur högt blodsocker man har.
Men är det här ett område som det behöver forskas på då för att få reda på hur man kan förbättra, eller?
Ja, så jag tycker att det är otroligt viktigt. Det finns alldeles för lite forskning. Och det man framförallt behöver och saknar, det är ju randomiserade kliniska prövningar där man ser vad som är optimal behandling vid LADA. Och i dagsläget finns det bara få och små sådana. Även om det är några lite större på gång nu.
Mm, okay. Bilden har ju länge varit att det finns en typ 1-diabetes och en typ 2-diabetes. Men den bilden håller ju på att förändras nu. Att det, till exempel så vet man ju då att det finns många undergrupper av typ 2. Hur ser det ut på typ 1-sidan? Är det samma sak där?
När det gäller barn så, ja, det stämmer. Och det pågår mycket forskning om att försöka hitta undergrupper av typ 1-diabetes hos barn. Och även när det gäller typ 1-diabetes hos vuxna, då, framförallt LADA som jag själv jobbar med, så ser vi att men det här är inget heterogent tillstånd. Utan det finns de som har mycket autoimmunitet, som är mer lika personer med den här klassiska typ 1-diabetesen. Och så finns det också de som har lite mindre autoimmunitet och mer insulinresistens, vilket då är ett typiskt drag hos personer med typ 2-diabetes. Och när vi tittar på riskfaktorer och hur levnadsvanor påverkar risken för LADA, då ser det ut som att de här vanliga riskfaktorerna, övervikt, stillasittande rökning som påverkar risken för typ 2, de påverkar framförallt risken att utveckla den mindre autoimmuna formen av LADA. Så kommer man tillbaka till det här att, ja men vad var det som satte igång den här autoimmuniteten? Vad i miljön är det som gör det? Och det är det som vi faktiskt inte vet.
Än.
Vad hoppas du att din forskning ska leda till?
I första hand så hoppas jag att medvetenheten om LADA ska öka. Jag hoppas att man ska komma på sätt att förbättra behandlingen för de här patienterna så att man kan minska risken för komplikationer. Och sen vill jag också såklart bidra med ny kunskap om varför människor får autoimmun diabetes. Och kanske är det så enkelt med, i alla fall med LADA, att det är lite som typ 2 och många andra sjukdomar. Det är de här vanliga livsstilsfaktorerna. Det gäller att hålla vikten, det gäller att röra på sig och att inte röka och äta någorlunda hälsosamt. Och då hoppas jag väl i förlängningen att någon stor omgörning av hela samhället där vi rör oss betydligt mer och äter lite mindre.
Med de orden, Sofia, så tackar vi för idag. Tusen, tusen tack för att du kom hit.
Tack så mycket.
Ja, vem som får typ 1 som vuxen och varför är alltså mycket av ett svart kunskapshål fortfarande. Om du blev nyfiken på forskarnas teori att det är helt vanliga förkylningsvirus som triggar typ 1-diabetes hos barn, lyssna på avsnitt 3 och vår intervju med vaccinforskaren Malin Flodström Tullberg. I nästa avsnitt undrar vi, vad ska man egentligen äta om man har diabetes? Vilka råd är bra och vilka är rena myter? Dietisten Ingrid Larsson hjälper oss att reda ut vad vetenskapen slår fast om mat vid diabetes. Följ podden så missar du inte det. Jag heter Johanna Paus Darlington. Du har lyssnat på Diabeteslabbet, en podd från Svenska Diabetesförbundet som produceras av Splay One med stöd av Diabetesfonden. Annette Johansson intervjuades av vår redaktör och producent Ulrika Lundberg. Och vill du nå oss, gör du det på diabeteslabbet@diabetes.se. Tack för oss och hej då!